Alltså jag var ju rengöringsmänniska innan. Sen har jag ju missbrukat, det har jag sett som barnsben. Men alltså jag har inte gått på droger, jag dricker knappt en mellanöl.
Jag tar ju med mig det här i vad jag än gör. Det kan handla om jobb, det kan handla om läsning, det kan handla om träning. Ja, man är omåttlig.
Det är som kaptenen säger i Strindbergs dödsdansen. Jag vill vara omåttlig, annars får det vara.
Välkomna till podden Hälsa för ohälsosamma med mig David Eberhard och god jul och gott nytt år önskar jag alla som lyssnar. Efter julens frosserier och nyårspartande så brukar vi så småningom bestämma oss för att lova att försöka leva lite bättre nästa år. Att börja träna och gå ner i vikt är de vanligaste nyårslöftena, men även att sluta med laster som godis, snus och cigaretter är väldigt vanligt. Att man försöker vill säga, inte att man lyckas alltid. Jag är psykiater och jag jobbar bland annat med beroendevård och missbruk och vet hur svårt det är att bryta gamla mönster. För att prata om det så har vi bjudit in idag Rickard och Torsten Flink. Välkommen Torsten, du sitter här på plats och Rickard du sitter i Frankrike och är med på telefon. Ja. Välkomna båda två.
Tack för det.
Tack för det.
Mm. Jag läste, eller rätt sagt så var det faktiskt min producent som läste ett inlägg som du skrivit, Rickard, om att du nu gått över till snus utan tobak, så kallat all white. Och du har lämnat vanligt snus. Och tidigare har du snusat då vanligt lössnus, eller?
Ja, fast det var länge sedan. Jag har snusat portionssnus.
Ja, men det stämmer att du har bytt till det här all white då?
Ja.
Hur har det gått?
Jo, det går bra. Det går alldeles utmärkt bra, eftersom det tillfredsställer ju liksom, ja, det man är beroende av, det vill säga nikotin. Mm. Det är nikotinportioner. Det är snus, portionssnus minus tobaken.
Men är det bättre då?
Ja, det är fräschare.
Det är fräschare, ja.
Ja. Och om det spelar någon roll så är det ju avsevärt billigare också.
Aha. Varför det höll jag på att säga?
Jag vet inte, jag kan tänka mig att det är en fråga om skatt. Tobaksskatten är ju rätt hög.
Jag trodde att det var skatt på den också, men okej. Okay. Men du hade också försökt få Torsten att byta vana. Hur går det, ja, Torsten?
Nej, jag provade det där 5 veckor. Ja. Och tyckte det var väldigt bra på många sätt. Bland annat det som gjorde... två saker. Det som gjorde att jag slutade var att det är inte så jävla åtkomligt i Sverige, i Stockholmsregionen, Rickard, på alla ställen. Nej, det är det inte. Och sen blev jag lite trött på den där mintsmaken, va? Som jag delar med dig.
Ja, just det. Vi pratade om det också. Pröva den här. Och mintsmaken blir nästan lite jobbig emellanåt.
Ja, men sen är man inbiten lösnusare som jag är och har varit sedan jag var 12 år gammal, va? En dos ettan om dagen snusar jag. Jag återgick till det när jag kom på att det finns egentligen ingen anledning att sluta med snus, för snus är ingenting som påverkar. Cigaretter finns det ju stor anledning att sluta med, va? Cigaretter tar ju bara bort fokus, det tar bort konditionen, det tar bort allting, luktsinne, allting, va? Det gör ju inte snus. Plötsligt såg jag inga som helst negativa saker med att behålla mitt lössnus. Så jag gick tillbaka till det. Men för fan, vitt snus, det är toppen tycker jag.
Vad säger du, Rickard? Men förresten, röker du också? Eller?
Jag har ett paket cigaretter. Jag röker alltså, ja, ett paket cigaretter räcker en vecka i alla fall.
Ja, men det är ju inte illa.
Nej.
Men har det alltid varit så? Eller?
Nej, det fanns tid jag rökte 20 cigaretter om dagen. Men det slutade med när jag var 19 redan. Sen dess har varit... Men det är ju inte roligt det där. Lösningen, det är ju väldigt grisigt. Alltså, alla flickvänner man har haft som har vaknat på morgonen. Och man har legat liksom i munnen.
Du ligger och sover med lösningen.
Ja, jag snusar dygnet runt. Ja. Så de är ju alldeles kladdiga, va? De ser ut som svarta människor.
Ja, stackars dom.
Ja.
Vad säger du, Rickard? Du får försöka få Torsten att gå tillbaka till det här tobaksfria då. Det är fräschare.
Ja, det är avsevärt fräsare. Och sen så till er båda två så finns det ju... Det finns ju väldigt många smaker. Man behöver ju inte så här köpa bara min smak. Det finns ju melon och...
Jag testade någon sån apelsin. Jag höll på att spy faktiskt. Ja, det är svårt. Just ja, det finns melon, många smaker.
Melonversionen kan jag varmt rekommendera. Den är väldigt god.
Eller så gör man så att man skiter i det här snuset helt och hållet. Och så går man över till en farligare drog som morfin.
Du har ju en viss erfarenhet av det, Torsten.
Kommer helt osökt in på.
Ja, det var du som kom in på det. Eller hur?
Men om vi ska hänga kvar bara vid nikotinportionen 2 sekunder så är det när jag röker, då röker jag mellan 1-2 paket om dagen. Mm. Och jag tror att det skulle kunna vara nikotinportionen skulle kunna bli hur stort som helst här i Frankrike. För om jag röker 2 paket om dagen, då kostar det 220 kronor om dagen att hålla igång. Eftersom ett paket cig kostar 110 kronor här.
Oh, jävlar.
Och det kostar väl 60 i Sverige.
Oh.
Så att då har man ju liksom ett ekonomiskt incitament som heter duga.
Oh.
Och dessutom är det ju väldigt mycket fräschare vitt snus än såväl cigaretter som lössnus. Men självklart så är det ju mycket svårare att gå från lössnus till nikotinportioner än från portionsnus till nikotinportioner.
Ja, det är sant. Men du bor ju i Frankrike. Hur får du tag i snus och det här nikotin... Alltså, tobaksfria...
Jag har byggt upp ett finmaskigt kontaktnät.
Okay.
Så, nej, men man får ju ta vänner och bekanta och familj och ja, be dem skicka helt enkelt. Men sen kan man faktiskt beställa via nätet vitt snus. Mm. Och att det inte är större än vad det är ute i Europa, det tror jag beror på att man vill inte gå för hårt fram. För det finns så mycket regleringar och man vill framförallt inte bli betraktad som en tobaksprodukt, vilket det ju inte är.
Vi har ju flera gånger i den här podden, den har ju ändå hållit på ett tag nu, och vi har ju flera gånger konstaterat att de, lite som Torsten var inne på det här med rökningen, om man lyckades, om det inte vore förbjudet med snus i EU så skulle man förmodligen få folk att gå från rökning till snus på det sätt som man gör i Sverige. Och då pratar vi snus i allmänhet, inte bara den här vita snuset. Då skulle man ju rädda 350 000 liv varje år.
Ja. Jo, men så är det ju naturligtvis. Men jag tror ju att nikotinportioner, vitt snus, har ju en klar fördel, liksom, beroende på en estetisk fördel. Jag tror att det skulle vara svårare att tvinga på exempelvis fransoserna tobaksnus än vitt snus. Men det skulle ju absolut vara en idé. Jag tror att det skulle kunna bli hur stort som helst i Europa. Och vi har ju en marknadsfördel där verkligen, eftersom vi ligger långt framme. Och vi ses väl också som så här snusandets någon slags four fighter eller någonting. Jag vet inte. Men det tror jag. Jag tror verkligen att det skulle gå hem.
Ja, det tror jag. Men okej, okay, men... För det som väl i sig skulle vara att göra att det är rätt svårt, om vi säger Torsten, det här med snus eller några andra droger, så det handlar väldigt mycket om ritualer, likadant med cigaretter. Det som vissa har vi ju sett, man kan inte få dem att byta från cigaretter till snus. Nu är du en snusare sedan 12 års ålder, säger du, så det är ju inget problem där. Du är mer snusare än rökare, kan man säga.
Ja, jag är inte rökare.
Du inte röker alls.
Egentligen.
Nej, och då är det inte problem. Men om man då har den här ritualen, vad tänker ni båda två?
Jag ser inte snus som en ritual. Återigen då, jag vill inte tala så frikostigt om mitt morfinmissbruk som ligger bakom mig, men det var ju bland det svåraste när jag höll på med det.
Det var mycket ritualer
också. Det var ju första hand tablettforma, men som jag då alltså bröt ner till injektionsväska, va? Mm. Alltså det vill säga man krossade
tabletter.
Man silade genom cigarettfilter. Mm. Man satte på kanylen och det var en ritual. Och den märkte jag när jag hade det här långvariga avhållsamheten som har varit nu.
Mm.
Det var svårt i början. Det var väldigt, väldigt svårt i början, den ritualen. Liksom.
Men det är ju lite som cigaretter, det är ju samma sak. Att det
för en inbiten
rökare. Det är som de här som har kronisk obstruktiv lungsjukdomar. De slutar inte röka i alla fall. För att det går inte ens med snus. För att det är ritualen man håller på med.
No.
Så att, absolut. Ja. Och det är ju svårt med beroende därför att det är så mycket. Det är alltid från ren genetik, alltså sjukdom, beroendesjukdom till de här ritualerna och psykiska faktorer och kroppsliga beroende.
Och den tid det tar som man då skulle fylla ut med annat, va?
Ja, just det. Du tar en jävla tid att bara leta upp det här.
Ja, visst. Du letar upp det, just det, krossade dessa tabletter och liksom allt. Det fick man ju fylla med annat. Det var inte lätt. Nej.
Ja, men Rika, du har inte samma...
Det där har du en vanlig pliktalkoholist som sitter där nere i Frankrike.
Okej, okay. Vad säger du om det, Rickard? Vad sa du, pliktalkoholist? Ja.
Vad innebär det?
Jag vet inte.
Det är att man sköter sina saker och stänger...
Ja, funktionella.
Ja, man stänger dörren klockan 6 och då tar man fram flaskan.
Okej, och fram till 6 funkar allt bra.
Tills dess så är det vita knogarnas nykterhet.
Jag tror jag måste ta en öl. Nej, jag skojar. Det är ju naturligtvis allt beroende är ju... det där med tiden är ju verkligen en faktor. För man får ju gräsligt mycket tid över om man inte missbrukar. Och den måste man naturligtvis fylla med någonting.
Jag tycker jag hör en flaska som öppnades där.
Nej, det var det
faktiskt.
Det lät misstänkt.
Ja,
jag är utan skuld. Det var klart fattat.
Okej.
Något. Men
fortsätt.
Vad gällde frågan? Ja.
Förlåt, jag avbröt dig.
jag förstod inte riktigt vad frågan gällde. Så här, funktionell alkoholism.
Det var Torstens fråga. Jag tycker det är intressant att få lite den här ritualen, för det gäller ju även alkohol.
Du har väl också några ritual, Rickard, i dina perioder? Du är perioder ju...
Ja, nej, jag har ingen ritual.
Nej. Du bara öppnar flaskan och dricker.
Ja. Det är väldigt så här, oromantiskt. Men om man tittar på tobak så är det ju ritual eller inte så... Vad som är bra då med nikotinportioner exempelvis, det är ju att man slipper då liksom det fysiska, man tillfredsställer det fysiska beroendet, och då kan man ju ägna sig åt att ta hand om sina ritualer istället och försöka hantera det tomrummet. Och det är ju inte att sluta med nikotinberoende, men det är ändå en klar förbättring. Det går ju tyvärr inte att översätta på andra beroenden lika lätt, men...
Ja, det är ju i och för sig intressant, för opiatsberoende är ju så att det är det här, egentligen är det ju så att det här vita snuset eller snus överlag, det är ju att man byter ut den farliga rökningen till ett ofarligt eller i alla fall nästan ofarligt alternativ. Det är ju precis det man gör vid det som kallas för LARO-behandling för opiater, det vill säga att man byter ut heroin eller vad man nu har tagit tidigare och injicerat till metadon eller buprenorfin.
Vad är det här Subutex då?
Subutex är ju buprenorfin, alltså i princip.
Men det blir man ju också beroende av.
Ja, du blir aldrig av med det. Alltså numera har man ju ändrat, Socialstyrelsen har ändrat. Förr ville man ju, man försökte ju trappa ut det som
så som jag har gjort.
Som du har gjort, Torsten, vilket är helt unikt, eller väldigt ovanligt i alla fall. Medans idag så är det ju egentligen målet att man ska substituera det här, och det finns inget önskemål. Alltså, det är inte så att man ska trappa ut det med nödvändighet. Hur lyckades du med det? Det är rätt imponerande. Vi har ju det är väldigt svårt att göra.
Ja, det var vanligt. Alltså, det var första gången när jag låg upp på det här enorma konsumtion 800 milligram. En människa som ligger på 70-80 milligram morfin om dagen, det är mycket. Jag låg på 800 milligram om dagen. Självmordsdoser varje dag. När jag slutade med det, när jag trappade ner på det sättet, jag kunde ingenting om, alltså jag var ju rengöringsmänniska innan. Sen har jag ju missbrukare, men det har jag sett som barnsben. Men alltså jag har inte gått på droger. Jag drack knappt en mellanöl innan, va? Och så gick jag direkt på såklart och tyngsta då, morfin.
Så du hoppade över den här, det var ingen gateway-teori?
Nej, alltså inte röka, tjack och sen, nej, utan vi gick direkt på dödstrogen. Men jag gjorde ett sådär vanligt schema, så jag låg ju på 50 tabletter om dagen, va? Då körde jag 50 tabletter då i 6 dagar och sen gick jag ner till 45. Och sen, det sätter jag ner på.
Men du lyckades i alla fall inte. Men då var det svårare att sen är det här, fylla tillvaron ja, och allt ja. Det här och sen, som påminner att, om det. Och...
Sen visade det sig, som jag talade om för dig, då när jag dog i den här överdosen som jag gjorde då, när jag var helt ren. Va?
Och ja, du berättade det innan sändning, innan vi spelade in det här, ja. Att du faktiskt...
Ja. Och så som heroinister dör, ja. Det vill säga när de är helt rena så går de på samma dos som de gjorde innan. Va? Och då är man ju helt ren.
Och då har du ingen tolerans längre, så då, nej. Då dör man igen.
Ja, för då började jag med 25 tabletter direkt och det var då jag dog. Men
för du sitter här, så det gick bra till slut.
Det gjorde ju det. Och dessutom så visade det sig att jag har 3 mäns hjärta. Alltså ganska nytt där ju.
Mycket
alltså,
starkt hjärta.
Ja, mycket starkt hjärta. Och det var det som gjorde att jag klarade den där nedtrappningen, den ganska tuffa nedtrappningen. Det är ingenting att rekommendera för den som lyssnar nu och ska göra nedtrappning på opiater. Den jag gjorde.
Man vänder sig till lagomottagningen på till exempel ja. Prima Maria där jag är verksamhetschef.
Det är mycket bättre.
Det är bättre. Ja, men det är ju svårt. Jag är imponerad att du lyckades göra det här, för det är verkligen inte så vanligt.
Det är jag också.
Ja, det, fortfarande, 20 år senare, väldigt imponerad. Vaknar varje morgon och tänker...
Nej, men Torsten!
Ja, Torsten var fantastiskt.
Ge mig en klapp varje morgon, men det är ja. Trevligt. Sen så är de där mötena inte så dumma att gå på, eftersom det inte finns någon annan medicin för oss, va? Missbrukare. Ja. Alltså anonyma alkoholister, de fungerar väldigt bra som medicin. De tar i alla fall bort allting. Alltså går man på dem så fungerar det som medicin, för de tar ju bort allt nöje vid en påtänning. Om man går hem efter ett A-möte eller N-möte och gör en påtänning. Alltså ditt samvete är det bara skuld. Va?
Ja, det är sant.
Så det förstör ju hela påtänningen. Men, tänk på det, Rickard.
Vad sa du?
Tänk på det, Rickard.
Absolut.
Med A-möte och N-möten, att ja. det är väldigt skuldbeläggande, vilket ja. Funkar bra.
Ja, faktiskt.
Tyvärr finns det ju, när jag bodde i Paris tidigare, då var jag på möten. Men här finns det ju tyvärr inget sånt. Det är lite för litet, tror jag.
Norman, det är alltså enda staden som är unik, så du vet att de har bara dig som missbrukare, eller?
Där då, vi har ett härligt gäng här som glider runt, så det skulle behöva.
Ni har ett gäng, ja. Jag funderar på det. Det är den här termen beroende personlighet, är det så? Vad säger ni om det? Att man på något sätt har en tendens att bli... Det är ju någonting vi pratar om i beroendevården också.
Jag vill påstå att jag ser på en människa, alltså jag har aldrig haft fel än så länge. Jag ser om han eller hon är missbrukare. Även om han eller hon inte har tagit en lättöl hela sitt liv, så ser man han eller hon.
Vad är det som kännetecknar det?
Det är någon skörhet alltså, som icke-missbrukaren också har, men den skörheten ser annorlunda ut.
Okay.
Det är alltså en skörhet som ser helt annorlunda ut hos missbrukaren och icke-missbrukaren. För jag menar ju att man är född med det här. Det har med serotonin, och så kan vi komma igång 190 och snacka om allt det där.
Det kan man ju säga att det finns ju väldigt mycket som talar för att man åtminstone delvis, som de flesta andra saker kan jag säga, så är det delvis medfört och delvis miljöfaktorer.
Det ligger i generna, vill jag påstå. Mm. Och sen så omständigheter runt omkring då, när du växer upp, hur din livssituation ser ut, påverkar det mer eller mindre?
Ja, och det som man har sett när det gäller beroenden är faktiskt att, och det är inte något speciellt unikt, men det förefaller vara ännu mer uttalat att det har väldigt mycket med kamrater att göra.
Ja.
Så att kulturen runt omkring är naturligtvis väldigt
om
avhängig.
Jag ser tillbaka, så här, så,
om du börjar överhuvudtaget naturligtvis.
Om jag tittar tillbaka på min och Rickards gemensamma kamratgrupp från 10, 11, 12 och upp tidiga tonår, så var det bara missbrukspersonligheter som gicks med.
Var det så, Rickard?
Ja, så var det absolut. Å andra sidan hade vi ju en kille, Stefan, om du kommer ihåg honom. För han kom ifrån jävligt jobbiga förhållanden med en alkoholiserad pappa och en mamma, tror jag, som gick bort i alkoholism. Och han hade det inte lätt. Hade det rätt jävligt.
Men han var ju ingen missbrukartyp.
Nej,
han var med maskrosbarn då. Eller?
Ja, det
som
kan man
brukar säga.
Ja.
Och det visar, men det är ju det som gör att genetiken är ju inte så att den är 100%, utan det går...
Men sen tror jag, alltså jag har kontemplerat så här, jag och Torsten, vi har ingen biologisk manlig släkting. en generation bakåt som inte är missbrukare.
Mm.
Det hade ju varit väldigt intressant att få reda på.
tycker jag, sådär,
att man då kan liksom antyda kanske att det finns en viss risk att du är predestinerad och så.
Ja, du menar att de borde ha fått reda på det som barn, ja, så att man då kan...
Mm. Självklart. Mm. Det har jag pratat, jag har två söner och det har jag naturligtvis pratat med dem om. För det finns ju en förhöjd risk som är arvsbetingad.
Absolut.
Jag menar, idag så tror jag man kan prata om det, men vi visste ju inte skit om det. Vi visste ju absolut ingenting om det. Men det hade ju varit värdefull information när man växte upp. Att, jag menar, hur roligt du än tycker att det är med den där mellanölen, så var försiktig.
Mm. Vad skulle du säga, Rickard, om vi tar det här med en beroende personlighet då? För det är lite, om man tittar på beroenden så är det lite så att man har föredrar olika, det är inte riktigt, men det finns ändå någon form av beroende personlighet. Vad skulle du säga utmärker en sån, om du fick?
Jag vet inte om jag har gjort någon så här objektiv analys av det, men om jag tittar på mig själv så är jag så här obsessive personality. Att jag tar med mig det här i vad jag än gör. Det behöver inte handla om droger eller någon liksom substansmissbruk, utan det kan handla om jobb, det kan handla om läsning, det kan handla om träning. Alltså det
blir för mycket.
Man är omåttlig.
Ja.
Ja, det är väl sånt, tycker jag.
Men det som Torsten säger med skörheten, känner du, är det något du tänker, eller du är mer inne på att det är omåttlighet?
Det är en blandning av
både och.
Ja, det är både och.
Det är som kaptenen säger i Strindbergs dödsdansen. Jag vill vara omåttlig, annars får det vara.
Ja. men sen så är det så, för att citera en mig närstående person, så sa du, Torsten, i någon... intervju någon gång så sa du att du hade en punkorkester i huvudet och du var tvungen att liksom...
Nej, jag hade 20 punkorkester i magen, sa jag.
Ja, det är ungefär samma sak. Men att du var tvungen att lugna ner den här punkorkestern, eller de här punkorkesterna, vet du nu. Och det kan jag tycka är så här bildligt en ganska bra beskrivning, apropå då skörhet. Att det är liksom, man har någonting att hantera. En skörhet eller liksom en ständig liksom, rörelse. Liksom, det händer saker i huvudet hela tiden. Och då är ju droger ett effektivt sätt att hålla det nere. Så här, och det heter väl självmedicinering?
Det är ju väldigt mycket självmedicinering. Och det är det som gör att... Det ser vi ju på beroendeklinik också, att människor röker cannabis som har ADHD för att det lugnar ner dem. Eller för den delen tar amfetamin, vilket ju är den typen av preparat som också hjälper, fast i lägre doser än gatuamfetamin. Och alla de här sakerna som lugnar ner, och det är samma sak med opiater, det lugnar ju ner, det är ångestdämpande i hög grad. Så det är ju väldigt många olika skäl. Så det här med skörhet och omåttlighet är ju antingen tillsammans eller var och en för sig säkerligen tecken på en beroende personlighet.
Ja,
skulle jag säga.
Och ingen bra kombination, tycker jag.
Just kombon gör ju det extra känsligt då, skulle jag vilja säga. Ja, förlåt.
Ja, nej, men det finns väl, menar, återigen då det här med nikotinportioner. Om man då använder det, då har man ju egentligen inte gjort någonting åt sitt så här fysiska begär, sitt fysiska behov. Men man har ändå gjort någonting åt något som då kan vara ett problem. Jag om man då är storökare. Och så, det har väl varit Sveriges inställning under väldigt många år. Att antingen så, det är antingen eller. Antingen så använder man hårs eller så gör man det inte. Men om det då finns substitut att använda så är ju det väldigt bra. Men det är väl ganska nytt, eller?
Du menar att inställningen är annorlunda, eller menar du att...
Ja, inställningen tror jag är samma sak. Men att, det ens, att man erbjuder substitut idag, liksom sprutbyten och så, att man gör vad man kan, även om man inte kan liksom göra allt.
Den här Laro då, metadon, det har ju funnits ett tag, men däremot har man ju ändrat inställningen även vad gäller metadon. Alltså Socialstyrelsen kom med nya riktlinjer för 4 år sedan som är mycket mer åt det här som man kallar för skadereduktion eller harm reduction.
Mer återhållsamma alltså?
Nej, tvärtom. Alltså att man släpper in fler och kräver mindre repression. Alltså. Förr var det så här att det var väldigt svårt att komma in i de här programmen, och sen om du sidomissbrukade så åkte du ur programmet. Och nu är det så att nu säger man att man accepterar mer för att det räddar liv. Alltså. Det räddar liv.
Ja.
Alltså, vi har sen vi började med Socialstyrelsens riktlinjer för metadon och buprenorfin, som de heter där, LARO, så har vi inte haft ett enda dödsfall i en överdos av någon inskriven på vår enhet på 4 år.
Ja, och det är väldigt intressant, för tidigare så hade väl Sveriges liksom oerhört mycket högre dödsfall.
Inte bara tidigare, utan det har vi fortfarande. Alltså sett, nu pratar jag om vår klinik här.
Och de som kom,
och, nej, nu är jag på Maria beroende. Och hos oss är det så. Och, så länge du kommer in i den här LARO-behandlingen, då är det ju, du räddar liv. Men det är fortfarande så. Vi har en väldigt repressiv narkotikapolitik som jag menar ganska hårt att säga att det är den som gör att vi också har bland de högsta opiatdödligheten i överdoser i hela världen.
Jaha.
Inte riktigt, kanske beroende på vad det är vi håller på med. Men
det är ju naturligtvis bedrövligt att det är så.
Ja.
Eller hur?
Ja, och det är en av rationalen bakom varför vi har den här podden. Varför jag drivs av det här. Och det handlar inte bara om metadon och sådana här saker. Det handlar ju om cigaretter som byter ut cigaretter till snus. Eller tobaksfritt snus ännu hellre. E-cigaretter till exempel istället för cigaretter, att alla de här sakerna är ju jätteviktiga, för det räddar liv.
Ja, fortsätt.
Nej, och vi har traditionellt sett varit väldigt repressiva mot beroende, folk med beroenden eller missbruk, och det har blivit man ser det som en karaktärsbrist, och därmed så måste du sluta 100%, för att om du inte, så istället för att hantera de som inte klarar att sluta med att man hittar ett ofarligt eller mindre farligt alternativ.
Ja, och det är ju då för väl att det då till slut har gått hem även i Sverige. Det är fantastiskt. För vad man säger, antingen eller, och då, jag menar, då spelar det ingen roll om människor dör. Det viktiga är att jag driver igenom min åsikt här, och att vi har någon slags, ja. Ja, det är
för jävligt. Det är som att det var långt. Du var inne på det, Rickard, och Torsten kanske också har något att säga om det. Men det tog ju väldigt lång tid innan man accepterade det här med sprututbyte. Därför att man trodde på något sätt att det skulle stimulera folk till att bli heroinister. Vilket är ju jättelöjligt. Det är tvärtom, det räddar ju liv. Det är så tillvida att du får inte skitiga verktyg och drabbas av hepatit C och HIV och annat. Så.
Och det var ju väldigt goda människor som stod bakom det förhållningssättet. Och de goda människorna, det blev ju alltså en cynism. En så här, ja, väldigt obehaglig cynism. Liksom. Jag menar, drar man ut det så är det så att det är bättre att ni dör.
Du menar att goda människor, de är lite hårdare.
Människor med god vilja och som saknar kunskap och erfarenhet.
Ja, ja. Vad säger du, Torsten?
Jo, jag håller med.
Du håller med, det är de goda människorna som ställer till det.
Ja, absolut. Nej.
De vägen till helvetet är kantade av goda förutsatser.
Det låter som en...
Det där var väldigt klokt, säger Rickard.
Ja.
Ja, jag kom på det själv.
Har du hittat på den själv, ja?
Nej, det
var inte. Nej, jag skojar. Ja. Ni låter som ni vänner igen här i podden, här i återföreningen. Då var ni lite arga på varandra här.
Du lyssnade på det?
Ja.
Ja.
Vi måste pegga upp för säsong 2. Vi är fortfarande ovänner.
Aha, så ni fejkar att ni är vänner då?
Ja, precis.
Ja, men det är bra.
För att det finns mycket att reda ut i säsong 2.
Ja.
Särskilt faktureringen.
Vad händer i säsong 2? Får man en preview här?
Ja, vi ska ha ett kontrakt på det först, vi har ju inte det. Men det vill jag lova, där händer mycket.
Ja, då blir det livat, kan jag säga.
Ja. Annars är det förskräckligt nu i min bransch här i Sverige. Rickard håller på med lite affärer och sånt där. Men jag då som varande skådespelare och musiker, det står ju helt stilla ju.
Ja, det förstår jag. Det är tufft. Då blir det ännu svårare om vi pratar det här med beroende.
Ja, och skaffa grejer.
Du har ingenting att göra. Fast nej, nu var det länge sedan du höll på med just
att vara beroende av det. Ja. Att hålla på med dagligdags. Ja, visst, det är länge sedan. Men som tur var så fick jag det här krisstipendiet som i kulturarbetare. 8 000 sökte, 4 000 fick det, jag var en av dem. Det är inte mycket pengar, men det är 50 000. Det är väldigt mycket pengar när man inte har några.
Men du har ju en utställning nu som pågår året ut.
Just det, morfintomtar heter det. När jag var då tung morfinist, det här var då, jag var ju det under den tiden alltså när jag hade erbjudande från hela världen som regissör. Jag talade med John Malkovich bland annat, om jag hade hållit mig på banan där någon månad, så hade jag skrivit på ett Broadway-kontrakt på Dödsdansen med honom bland annat. Och Royal Shakespeare Company och så vidare i London. Alltså alla var ute efter mig. Och då var jag alltså som tyngst morfinist. Då gjorde jag ett jobb. Jag gjorde ett jobb uppe i Bergen. Alltså det var en regissör och han var klar. Sen skulle då den store trollkonstnären Flink kom upp och slänga sitt trollspö över föreställningen 4 sista dagarna, vilket jag gjorde tillsammans med min flickvän, dåvarande flickvän, och vi åkte upp dit och jag satt och man satt ett regipodium på stora scenen, man satt ett regipodium på 8:e bänk och så sitter man där med lampa och anteckningsblock och så vidare, och så tittar man och så bryter man vanligtvis, men jag bröt inte utan jag satt bara och gjorde tomt.
Så nu har du en utställning.
Ja, och då kom då en regissör och frågade Eva, som hon hette, min dåvarande flickvän. Väldigt var han, de talar ny norsk där uppe i Bergen också. Väldigt var han bara klottrar och klottrar i blocket. Ja. Han bara klottrar. Han bryter ingenting, han bara klottrar och klottrar. Ja, men det är hans metod, det är därför han är den store. Den store har ju kommit hit. Det är den store sätt att jobba på. Han kommer och så skäller hon ut med kvällarna. Nu måste du börja imorgon, det är bara 2 dagar kvar. Ja. Och så nästa morgon börjar med tomtar igen. Och då så blir jag pissnöd. Så gick jag ut i bänkraden och då kände jag att hon också blev pissad. Ja, jag går med efter. Och så går vi ut i ryttargången och går den fram till på parketten där, så går fram till foajédörren. När hon står på foajédörren, jävlar, tänker hon, Eva. Nu är det obevakat i regipodiet med alla anteckningar. Då vänder hon sig om. Då ser hon den här skådespelaren gå in på 8:e bänk och fram. Nu ser hon hur han tar i blocket. Och nu öppnar blocket. Och nu så...
Det var morfintomtan.
Ja, och så börjar han. Men det är ju julegavar på varenda sida här. Bara julegavar.
Och nu kan man titta på de här utställningarna.
Ja, det blir nu en utställning. Inte just de som jag gjorde då. Nu har jag gjort morfintomtar utan morfinpåverkan. Men det har gått visa sig gå bra det också. Detta ska ställas ut på galleri Ekblad Törnblom som ligger på Mariapucken.
Ja, okej.
Ett litet galleri.
Men du har alltså gjort nya... Det är inte de gamla tomtarna,
nej,
det här?
Från Norge,
det här
är, nej.
Det är nya, fina...
Det är nya, fina akvareller.
Ja, ja, men då så. Mm.
Välkommen.
Jag kommer. Jag kommer.
Vi är öppet även på julafton idag.
Tack så jättemycket, Rickard. Tack så mycket, Torsten. Och ha en fortsatt god jul och ett gott nytt år. Fantastiskt 2021. Det kan ju med största sannolikhet bli bättre än 2020, tror jag.
Det kan bara bli bättre.
Eller vad säger du, Rickard?
Nu blir det bara bättre. Ja. Nu blir det bara bättre.
Tack, David.
Och tack själv. Det var trevligt. Och god jul till dig och alla som lyssnar.
God jul allihopa. Ha det bra.
God jul.
Tack för att ni lyssnar på podden Hälsa för ohälsosamma. Jag heter Bengt Hedlund från Convenio Store Sweden och det är vi som gör det här möjligt. Gå gärna in och mejla david.eberhardt@hälsaforohälsosamma.se. Gå också gärna in på vår hemsida hälsaforohälsosamma.se.